ska vi tala om Jobs bok. Och jag bävar lite grann för att gå in på det här ämnet, för det är inte det lättaste. Det bästa sättet att arbeta med det här ämnet är nog att läsa Job. Läsa och återläsa och begrunda. Det är en mycket djup och viktig bok, tror jag. Det handlar om detta vårt liv och om lidandet i livet. Är det rättvisa? Vissa får lida mycket, andra verkar inte få lida särskilt mycket. Och hur ska jag förstå mitt eget lidande? Plågan här i livet. Är det inte orättvist? Vad beror det på att vi får lida? Jag ska göra, tänkte jag, en lite annorlunda inledning innan jag går in på själva boken. Just tala om det här med vårt lidande, våra bekymmer, våra plågor, för det är det som egentligen är huvudämnet. Och sedan ska vi se då på vad vi kan lägga märke till i just Jobs bok. Detta vårt liv, det kan vi tala om och se en del av, kanske inte vi kan säga så mycket om de första dagarna, men i princip så är det ju från födelsen till döden, där iakttar vi ett visst liv, vi studerar det och vi upplever hur det är med vårt eget liv i synnerhet, men vi tittar ju väldigt mycket på andra också. Och ofta tycker vi att det är mycket som är orättvist. Man talar ibland om den svenska kungliga avundsjukan. Och vi skulle ju helst vilja ha det så att om man gör på ett visst sätt och Gud, han är rättfärdig och helt rättvis, då blir det en sån belöning på direkten. Och är det så att man är lite sämre, då ska det också straffas, eller det ska komma ett utslag som stämmer med vad man har gjort. De av oss som har mött elever i skolan vet att elever tänker ofta så där: varför fick jag det betyget när hon eller han som har varit borta så mycket har fått det där? Jag har i alla fall varit här väldigt mycket. Man jämför sig med varann och man... Ibland tror man att det kan bli helt rättvist här i världen, men kanske så småningom inser man att det går väl inte riktigt. Men i alla fall ganska så rättvist. Vad beror det på att vissa går det så bra och de lyckas med så mycket och andra drabbas så hårt med så mycket lidande? Och varför är det så ganska ofta att en del som kanske är riktigt bråkiga, dåliga och slarviga, de går det bra. Och andra som verkligen har varit uppoffrande och fromma och fina, de får lida så mycket. De här frågorna, de behandlas ju en hel del i Bibeln. Och det finns många varför. Och det kommer att finnas många varför. Och i Jobs bok möter vi också detta varför. Det första jag tänkte nämna om här, det är ju att Jobs bok visar oss att det kan finnas orsaker, bakomliggande orsaker, som vi inte vet någonting om. En ridå dras undan och vi får veta i det här fallet varför Job drabbas så oerhört hårt. Normalt sett får man ju inte veta det. Men i det här fallet får vi veta att det är inte av det skälet som man kanske tror. Och som de tre vännerna som kommer till Job och försöker trösta honom, de har inte alls förstått vad det är frågan om. De tänker ganska så automatiskt på detta, att Job måste ha gjort massa dumheter. som därmed resulterar i att den lycka han hade fått, den måste nu tas ifrån honom. Och det är ju inte så ovanligt att människor tänker så. Och kanske vi också gör rent personligen, om någonting händer oss, att vi börjar att rannsaka oss och tänka efter, jaha, det här har drabbat mig på grund av det där. Och det finns människor som plågar sig väldigt mycket med sådana tankar och tänker, jaha, här har jag fått mitt straff. Det var för det där. Eller det där. Och många ser på olyckor i tillvaron och drar väldigt snabba slutsatser. Berättas i evangelierna om hur man kommer till Jesus och vill påstå att vissa som då har drabbats svårt måste bero på att de har syndat mer än andra. Och Jesus går skarpt till rätta med dem för den uppfattningen. Menar ni verkligen att de som drabbades av tornet i Siloam var större syndare än ni? Eller, så tar jag något annat exempel, skulle de ha varit värre? Nej, säger jag er. Så det är inte så enkelt och det är inte så lätt att förstå. Men Bibeln vill då visa oss att perspektivet måste vidgas. Om vi bara har perspektivet inriktat på detta livet och vi tittar på allt in mellan födelsen och döden och så drar vi slutsatser om det här livet, så feltolkar vi och missförstår många saker. Ni förstår hur svårt det måste vara idag för många människor som menar att det är det enda raka. Det är ju bara det här livet. Det finns ingen andlig värld, ingen evighet, ingen Gud över allting. Och vad är då meningen med det här livet? Då ska man försöka hitta någon mening i det där livet mellan födelsen och döden. Och det verkar ju så godtyckligt. Varför jag? Varför just då? Varför född just i det landet? I just den tiden. Och till slut så blir det kanske den slutsatsen, det enda meningen med livet är att grabba för dig, som det heter. Och ni vet hur många idag som attraheras av det budskapet. Det är väl inte bara Spice Girls som sjunger om det. Nu gäller det att ta för dig. Och flickor, ta för er och lev ut. Och så blir det ofta någon form av hedonism, alltså att leva ut, att njuta så mycket som möjligt. Eller som det står i Bibeln om människor som tänker på samma sätt. Låt oss äta och dricka, till imorgon ska vi dö. Passa på att leva livet nu. Och det kan leda till hänsynslöshet och maktbegär och allt möjligt. Bibeln vill nu lyfta fram att vi, om vi tänker så är vi ganska blinda och kortsynta. Först vill jag då nämna om att själva frågan varför tas ju upp många gånger och plågar människor. Varför går det den ogudaktige så väl? Borde väl ändå vara så att om man nu vänder sig till Gud och är gudfruktig så borde man väl bli belönad? Jag kan ge några exempel här i inledningen på hur denna fråga varför ställs i Jeremia, profeten Jeremia, det 12:e kapitlet. Där kan det stå så här. Herre, om jag vill gå till rätta med dig så behåller du dock rätten. Likväl måste jag tala med dig om vad rätt är. Varför går det till ogudaktiga så väl? Varför har alla trolösa så god lycka? Och sen kan vi fortsätta att läsa hela kapitlet, men där alltså väcks frågan. Eller i Saltaren möter vi detta på några ställen, bland annat i 73:e salmen. så är det med det ogudaktiga. Det går dem alltid väl och det växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen, var morgon kom tuktan över mig. Men sen besinnar sig psalmisten Asaf och säger, ja men dock, jag har dig. Men först när han bara ser på detta, hur det verkar så orättvist, så kommer den här klagan, den kommer fram. Och det är samma sak som möter oss hos åklagaren när han säger att det är nog bara för belöningens skull som Job är så from och en så fin människa. Men om han inte hade det så bra, så ska du se att han är en riktig skurk han också. Uppenbarelseboken drar undan slöjan för att visa att det räcker inte med att bara titta på det här livet och så dra slutsatser. Uppenbarelseboken är skriven som en tröstebok för att man ska få se lite bakom ridån och se att det stora lidandet, om det går så långt så att du i din fromhet måste offras, du blir dödad på grund av din tro. För din tro, för ditt vittnesbörds skull, så blir du förföljd och kanske till och med dödad. Så får man se då uppenbarelseboken att dessa som till synes drabbade så hårt, de lever och regerar med Kristus i 1000 år. 1000 står ju för att man har det eviga livet. Det eviga livet. Så det var alltså inte så som det såg ut, att det var det värsta av allt, utan det finns det här livet, det är liksom bara en liten synlig del av någon, en mycket större helhet. Eller när människan drabbas av andra problem så dras ibland ridån undan. Jag tänker på andra Konungabokens 6:e kapitel när profeten Elisa tillsammans med sin tjänare är inblandad i Israels konflikt med arameerna eller syrierna. Och så kommer en väldigt stor arameisk armé och omringar dem. Och nu verkar det ju färdigt. Vem skulle inte bli rädd i det läget? Det är bara döden som väntar. Och Elisa är helt lugn. Och så ber Elisa, låt min tjänare få se verkligheten lite grann. Alltså också den här övernaturliga synen som profeterna har, de kan ju se bortom tidens gräns och bortom rummets gräns. Det är det som utmärker Gud och en förmåga som Gud ibland då ger åt sina uppdragsgivare. Och då ber Elisa, låt mig känna och få se det här lite grann. Så han behöver inte vara rädd. Och Gud uppfyller den önskan. Och vad får han då se? Jo, det som Elisa hade sagt, de som är med oss är fler än de som är mot oss. Tjänaren såg ju bara de som var emot dem. Hela den arameiska hären runt omkring. Nu får han ett ögonblick se där. En stor himmelsk osynlig skara. Som står och slår en skyddande ring omkring dem. Och så är det också då med mycket i uppenbarelseboken. Och så är det också, som ni vet, i Paulus brev när han skriver till de förföljda kristna med alla deras svårigheter i de nygrundade församlingarna, så talar han om för dem att det är något mycket mer än det här ni ser. Vi har en kamp att föra, inte bara mot kött och blod, utan han talar om furstar och väldigheter och makter, härskar i himlarymderna, och tröstar dem med att Kristus är ju Herre och han har segrat över ondskans andemakter. Vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och Kristus har avväpnat furstarna och väldigheterna. Alltså det bibliska perspektivet som vi försöker att lyfta fram här i denna serie. Vad säger Bibeln i olika ämnen? Det innefattar att det finns alltså något mer. Detta mer får vi i regel inte se någonting av. Men det bör göra oss ödmjuka. Och ibland får vi se genom ordet en del av detta, så att vi får tröst i svårigheterna här. Med denna inledning om ett större perspektiv och livet i ett mycket större sammanhang, så går vi då in på Jobsboken. Och då får vi här veta i inledningen att Job, han är inte bara en from och rättsinnig man, utan enligt Gud själv så finns det ingen som är så from som han. Det står: på jorden finns inte hans like i fromhet och redlighet, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Men så dyker det upp en åklagare, och åklagaren tror inte på Gud. Åklagaren säger inte: har Gud sagt det så är det så. Utan ni kommer ihåg från Bibelns första kapitel vad som kännetecknar Satan, som är översatt här då med åklagare. Denna ande kännetecknas av att stå emot Gud, att misstro Gud och säga: det är inte som Gud har sagt. Skulle då Gud ha sagt? Inte är Gud så där genomgod och generös som ni tror, utan det är istället på ett annat sätt. Och samma sätt säger åklagaren här: det är inte alls så att Job är så fantastisk, att det är ingen som är lik honom i fromhet eller oförvitlighet eller renhet. Det är inte alls så. Utan bara det att han är riktigt självisk. Han vet att han tjänar på det. Men låt mig nu angripa honom så att han inte tjänar på det. Ska vi få se. Och det här vet ju inte Job om. Sånt här vet inte vi om. Om olycka drabbas oss, vad beror det på? Vi ska alltså lära oss av detta att det är inte den här automatiken. Att det beror på att jag var försumlig den gången eller gjorde det eller detta. Utan för den som fruktar Gud så får man lära sig att lidandet kan ha många, många olika orsaker. Och vi förstår inte och kan inte kartlägga allt. Job säger på slutet i boken: jag har ordat om det jag inte begrep. Det jag inte förstod. Nu måste jag tiga. Så vi drar slutsatser och vi påstår saker som är alldeles förhastade. Vi ska istället lära oss att inte agera så som Satan eller åklagaren. Alltså att misstro Gud eller gå emot det som Gud klart och tydligt säger. Nu låter Gud då Satan får sin vilja igenom. Han säger att jag pröva här Job. Och Job blir prövad oerhört hårt. Det är nog svårt att hitta så många fler som har blivit prövade så som Job har blivit prövad. Han drabbas något alldeles oerhört. Men Gud hade rätt. Vi kan läsa i slutet på första kapitlet: när Job har prövat så övermåttan hårt, så säger han: naken kom jag ur min moders liv, naken ska jag vända åter dit. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Detta är Guds fruktan, vishetens begynnelse. Men Satan ger sig ju inte så lätt, som ni vet. Nu har Job förlorat all sin rikedom och hela sin familj, med undantag för sin hustru. Och så säger då Satan, ja men låt mig också angripa hans eget kött och blod. Eller kött och ben. Och så blir det. Och han drabbas ju något så oerhört. Så nästan ingenting av hans kropp kvar. Han sitter där och skrapar sin förstörda kropp. Sin förstörda hud. Men ja, det som ofta är svårast av allt kanske, eller en väldigt bidragande orsak till plågan, det är ju då när de närmaste missförstår och sviker och överger. Och det får vi se här, hur först hans hustru och sedan de här vännerna kommer att plåga honom ännu mer. Hustrun läser vi inte så mycket om, men på några ställen så kommer det fram i till exempel andra kapitlets 9:e vers. När han har drabbats så svårt så han sitter där och tar en lerskärva för att skrapa sig med. Han sitter i askan. Då står det 9:e versen. Då sa hans hustru till honom, håller du ännu fast vid din oförvitlighet? Det betyder egentligen, ska du ändå fortsätta att frukta Gud som du gör? Var så här from. Tala fritt ut om Gud och dö, säger hon. Och han svarar, du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Vid allt detta syndade Job inte med sina läppar. Satan hade alltså fel. Men utöver detta så får vi då en inblick i hur svårt det är här och kan vara här i livet. Vi får följa, vi får komma in. På ett mycket märkligt sätt in i Jobs liv, in i hans tankevärld. Och då är det inte bara såna här omdömen och slutsatser, utan vi ser då denna oerhörda vånda som Job drabbas av. Det är ju så här i livet att, som sagt, det är inte alltid bra kanske att det går bra. Om det går en människa riktigt bra, vad händer ofta då? Jo, den människan glömmer Gud, eller den människan blir stöddig. Den människan blir ofta högmodig. Om det är så att en riktigt from människa, så är det ganska lätt i alla fall att börja tänka, ja men det är ju därför att jag är så from. Det är inte så vanligt. Och därför kan det behövas tuktan och prövning. Och för en kristen så är ju aldrig plåga och prövning straff. För en kristen så ligger straffet på honom, som vi läser i Jesaja 53. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Utan visst har jag förtjänat straff och plåga. Men Gud handlar inte med oss efter vår förtjänst. Och han låter det vi har förtjänat drabba honom, står det. Men det som då drabbas oss, det är alltså egentligen för att det är tuktande, det är straff. Och det är, fast vi inte kan se det, och många gånger blir uppretade och förargade, så är det oss till godo. För dem, ni känner till det ordet som har försvunnit i NT 81 förresten, som har gjort en mycket märklig översättning i Romarbrevet 8. detta, slutet av det kapitlet, för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi känner igen det ordet. Slå upp den när ni kommer hem, om ni har NT 81 får ni se, då är det borta. Det har blivit helt annorlunda översatt. Och jag kan inte se annat än att där har man inte översatt korrekt nu. Så lidandet, det kan, fast det inte syns och vi kan inte riktigt förstå det, ha något positivt. Men vi vet ju, och det behöver vi inte bara tala om troende människor eller om kristna, utan man hör ibland människor som kanske inte är kristna, att de också måste medge det. Visst har det framträtt personer i TV som har sagt efter det att de har drabbats så svårt, att nu ser jag, livet har blivit så mycket rikare. Nu förstår jag vad jag har de dagar eller det år jag har kvar. Jag har fått ett helt nytt perspektiv. Det har blivit, varje dag har blivit mycket rikare. Visst har ni hört det någon gång? Att det kan på det sättet komma något gott av något ont. Nå, vi får alltså blicka in i Jobs hjärta, Jobs liv. Och det är en rad dialoger. Först har Job till orda. Och han har drabbats så svårt så att han önskar att han aldrig hade kommit in i världen. Må den dag då jag föddes bli utplånad, så börjar tredje kapitlet. Varför måste den som drabbas så svårt leva? Och då kommer de här vännerna. Och det blir ju ingen hjälp, utan bara ytterligare plåga. För de har den här automatiska synen. Att du inser nu att det är någonting du har gjort. Och Job, han vet att han har, man skulle kunna kalla det den här relativa rättfärdigheten. Alltså, han har inte gjort de här yttre brotten som de tror att han har gjort. Så det var därför det liksom svängde i hans liv. Han har inte plötsligt börjat att stänga sitt rika hus för de fattiga. Han har inte plötsligt börjat att förtala eller stjäla eller mörda eller annat sånt. Han har inte gjort det. Han är verkligen i relativ mening oförvitlig eller rättfärdig. Jag använder ordet relativ mening därför att Job säger själv, i absolut mening inför Gud är ingen människa rättfärdig. Ingen av kvinna född är ren. Utan det finns ofullkomlighet och synd hos alla människor. Men det han försvarar är alltså den här relativa rättfärdigheten. Han vet med sig att det är inte det som de tror. Och vännerna vill pådyvla honom att nu erkänn det du har gjort. Och detta. Och så har det automatiskt blivit det här straffet. Och det kan naturligtvis då Job inte göra. Men Job blir så attackerad och så plågad, och han förstår inte varför. Och han tycker det är så svårt därför att den som då har stått emot honom, Gud står ju emot honom, eller Gud har låtit detta ske, så kan det liksom, han kan inte få liksom pappren på bordet ordentligt. Och han beklagade. Tänk om det var någon annan som stod mig emot, då kunde papperna läggas fram här, så kunde man gå igenom det ordentligt. Men vad kan jag göra med Gud? Jag som är så liten. Och han kommer också, så han är liksom på gränsen så här att knyta näven. Men det blir inte detta att han förbannar Gud som Satan hade sagt att han skulle göra. Han kan förbanna sin födelsedag. Han kan förbanna sin olycka. Varför blev jag till? Det var ingen glädjedag när de kom och sa att gossebarn har blivit fött. Och här finns det ju så stora och märkliga uttryck som jag inte hinner citera alla, men jag kan fästa uppmärksamhet på något. Det kommer alltså då det första tillfället när Job talar, det tredje kapitlet. Sen kommer då den första vännen av de här tre in i bilden. Det är ju de här tre vännerna Elifas, Bildad och Sofar. De kommer i tur och ordning. Elifas, Bildad och Sofar. Och sen igen Elifas, Bildad och Sofar. Och när då fjärde kapitlet Elifas har talat fjärde och femte, så kommer Job då för andra gången, tar han till orda. Och han säger ju där, som ni ser i denna svåra plåga: ack att min grämelse eller min sorg blev vägd och min olycka lagd med den på vågen. Se, tyngre är den nu än havets sand. Därför kan jag inte styra mina ord. Han är klar över här att den stora plågan gör att han kan inte till fullo styra sina ord. Och han säger i sjunde kapitlet 20:21: varför har du gjort mig till din måltavla och låtit mig bli en börda för mig själv? Varför förlåter du inte min överträdelse och tar bort min missgärning? Där säger han alltså inte: ja, men jag har ju ingen överträdelse, ingen missgärning att ta bort och förlåta. Men han vet ju att Gud är den som utsuddar överträdelse. Han vet att hans förlossare lever, och vi kan komma till det så småningom. Ja, så kommer då nästa vän in, den tredje, och så tar Job till orda igen i nionde och tionde kapitlet. Och sen är det då dags för nästa rond. Då börjar, eller hur det är, ja, kanske jag sa fel, men i elfte kapitlet så kommer Sofar in, och så kommer då Job tillbaka, så varvas det på detta vis hela vägen. Och 12-14 kapitlet, där Job då tar till orda som svar på Sofar från Ama, är ju mycket, mycket märkliga texter att läsa. I det 14 kapitlet så har vi just de här orden: människan av kvinna född lever en liten tid och mättas av oro. Liket blomster växer hon upp och vissnar bort. Hon flyr undan som skuggan och har ingen varaktighet. Och till att vakta på en sådan öppnar du dina ögon. Ja, du drar mig till doms inför dig. Som om en ren skulle kunna framgå av en oren. Sådan kan ju aldrig ske. Efter det talet så kommer Elifas in, och i 16-17 kapitlet svarar då Job igen, bland annat: om jag nu tar till orda, om jag talar, så lindra sig min plåga, och tiger jag, lämnar den mig inte. Vad ska han göra? Kan ni leva er in i hans situation här? Om man nu talar, så hjälper det inte. Så lindra sig min plåga. Och säger han ingenting, så har han ju plågan där lika väl. När han tar till orda nästa gång efter Bildad, då säger han rakt ur: hur länge ska ni plåga min själ och krossa mig med ord? Vännerna som skulle trösta honom och lyfta av plågan eller lätta honom, de gör bara plågan värre. Men det är då i detta kapitel som vi har de märkliga orden. Jag kan läsa från 17 versen i 19 kapitlet: min andedräkt är vidrig för min hustru. Jag väcker leda hos min moders barn. Hos syskonen alltså. Till och med de små barnen visar mig förakt. Så snart jag stiger upp talar de ohövligt mot mig. Ja, en styggelse är jag för alla dem jag umgicks med. Det som var mig kärast har vänt sig mot mig. Benen i min kropp tränger ut i hud och hull. Knappt tandköttet har jag fått behålla kvar. ha förbarmande med mig, ni mina vänner, då nu Guds hand så har hemsökt mig. Varför ska ni förfölja mig, ni som Gud, och aldrig bli mätta av mitt kött? Ack att mina ord skrevs upp, ack att de blev upptecknade i en bok. Jag blev med ett stift av järn och med bly för evig tid inpräglade i klippan. Dock, jag vet att min förlossare, eller ordagrant, min återlösare, goel, min återlösare, alltså han som har köpt mig fri, min återlösare lever. Och att han till slut, eller kanske det står att han som den siste ska stå fram över stoftet. Och sedan denna min sargade hud är borta skall jag, och där står det grundtexten, utifrån, alltså i mitt kött få skåda Gud. Inte fri från mitt kött som det har stått här. Alltså här har vi mycket märkligt. Man brukar ju säga så här att detta om en uppståndelse i ett kött som är fritt från plågan, den där sargade, förstörda, en förhärligad kropp. Men det är ju en tanke som kommer kanske någon gång i Nya testamentet, säger man. Och Jobs bok som är så uråldrigt gammal, där hittar vi detta bland annat. Likaså säger man, det läste jag häromdagen, om att tanken på en djävul och en satan, det är kristendomens uppfinning. Eventuellt så har man lånat den via perserna. Jag vet inte vad man kan hitta på så mycket. Satan är alltså den som misstror Gud och säger, det är inte alls så som du säger. Men det har vi här i Jobs bok. Den är inte lätt att läsa just därför att den är så gammal. Hebreiskan här i Jobs bok, den är ungefär som Jakobs dialekt, ni vet patriarken som levde 1900 år före Kristi födelse. Och därför har vi lite svårt att översätta vissa ställen, för det är så gamla och konstiga ord ibland. Nå, här står alltså, jag vet att min återlösare lever. Ni vet hur många som har skrivit det på sin gravsten och tröstat sig av de här orden med rätta. Han säger, jag honom ska jag skåda, mig till hjälp, för mina ögon ska se honom, ej som en främling. Därefter trånar jag i mitt innersta. Men vad hjälper detta? Sofar kommer då tillbaka med sina ord. Jag går förbi vännernas ord denna gång. Jag måste ju alldeles strax sluta också. I 21 kapitlet så talar då Job igen. Och där kommer också hans varför i 7 versen. Varför får det ogudaktiga leva? Ja, med åldern växa till rikedom. Alltså varför får det gå dem så väl? Medan jag hackas i bitar nästan. Och det är en fråga som ofta kommer då hos den gudfruktige. Så kommer Elifas tillbaka och Job tar till orda igen i kapitel 23 och 24. Det hinner jag inte gå in på. Sedan så kommer Bildad igen och därefter kommer ett slutanförande, kan man säga, av Job i 26 till och med 31. Det är ganska långt och mäktigt tal som bara det kunde vara föremål för många bibelstudier. Och efter detta dyker det upp en ny ung man som verkligen på något vis har lyssnat till Gud. Så han talar ungefär som Gud själv skulle tala. Han heter Elihu. Och Eli betyder ju min Gud, och ho, han. Det är han som är min Gud. Och han talar verkligen då. Man har svårt att skilja det Elihu säger från Herrens ord. Och när Elihu har talat ett långt tal i 32-37 så kommer då Herren in. Äntligen, direkt. Och det är ju väldiga saker, men bara fäster uppmärksamhet på ett par saker. Gud säger, jag vill fråga dig och du må ge mig besked. 38, vers 3, börjar så där. Jag vill fråga dig och du må ge besked. Och så tas Guds storhet fram. Den bevisade storheten i skapelsens märkliga verk. Och Jovan blir ju så liten och vi blir så små inför detta. Och sen säger Gud, vill du då tvista med den allsmäktige? Och Jovan måste säga, nej, det går ju inte. Jag vet inte vad jag tagit mig till. Det har vi i 39-36. Det är då inte... Då blir det inga långa tal längre av Job. Han vill inte, nej jag kan inte, nej därtill är jag för ringa. Vad skulle jag svara dig? Jag måste lägga handen på munnen. En gång har jag talat och nu säger jag inget mer. Ja, två gånger, men jag gör det inte igen. Och så talar Herren ytterligare, kapitel 40 och 41. Och Gud säger bland annat de här orden: vem har först gett mig något som jag alltså bör betala igen? Mitt är ju allt som finns under himlen. Alltså, så galet det kan bli. Vi vänder på det. Per och jag pratade om det lite innan vi började här, hur man säger att det är ju människan som utifrån sina behov har skapat Gud och gör om Gud. Människan är här och Gud är där. Och så är det ju precis tvärtom. Vi har fått allting av Gud. Det är inte så att nu kan vi anklaga Gud, för vi har gett Gud så mycket och gjort Gud så och så. Varför har inte Gud ställt upp som han borde? Och Job slutar med orden: vem var då jag som i oförstånd gav viset namn av mörker? Jag talade ju om vad jag inte begrep och om det som var mig för underbart. Och det jag inte kunde förstå. Så man kan säga summa summarum. Vårt perspektiv och vår kunskap, den är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt. Vi får se glimtar av det för att förstå att det är så litet. När Gud nu och då drar bort ridån. Och han har givit oss profeten och dessa skrifter för att man ska bli vis. Få Guds fruktan. Och bättre förstå och lära känna. Och inte smittas av den här attityden som åklagaren kommer med. Att det är inte så som Gud säger. Ja, denna bok är enligt min mening oerhört rik. Den är oerhört lång. Och jag hinner inte gå in på mycket annat som kunde vara värt att belysa. Min rekommendation är att man försöker läsa, och jag hoppas när vi nu strax är färdiga med en ny översättning att den blir kanske något tydligare än den ni har. Men läs den ni har också, det går mycket bra. Och med det så släpper jag ordet fritt för lite samtal under en kvart tid ungefär, så ska vi sedan sluta.